Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack.
Välkomna till Gynpodden.
Hallå, hallå. Jag tycker om din röst när du kör.
Välkomna till Gynpodden.
Alltså jag får en helt annan röst när jag börjar podda.
Ja. Min poddröst. Precis. Min man, han säger alltid att jag har en viss doktorsröst också.
Alltså när det har du, en lugn.
Ja, den är lugn och lite så förtroendegivande.
Ja.
Och får icke ifrågasätta sig, Fredrik.
Nej, men så är det. Det är faktarösten.
Okej, men det här är min poddröst i varje fall. Ja, jag heter Helena.
Och jag heter Lydia.
Och vi har
för tredje gången en fantastisk gäst, Helena Kopp Kallner.
Alltså, tänk att jag får komma tre gånger. Jag är jättesmickrad.
Ja, men, alltså, du, jag är så glad att du är här.
Alltså, vi är så glada att du är här. Du är ju, ja, men du är ju ett unikum av liksom kunskap. Att du är här och delar med dig av den är, ja, vi känner oss väldigt privilegierade.
Mm, det är vi.
Jag med.
Ja, men jag tänker ändå en kort intro av dig. Och du är ju då min kollega och du är docent och överläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Ska vi bara lite kort, vad är man, om man alltså, hur blir man docent?
Ja, man brukar säga att då har man skrivit tre avhandlingar.
Okej.
Okay. Nej, men att man är docent innebär att man, ja, det ansöker man om att bli. Det är lite olika på olika universitet, men man ska ha publicerat ett visst antal vetenskapliga arbeten. Man ska undervisa, framförallt egentligen är docenten lärartitel. Så man ska bedriva undervisning. Och det gör jag för barnmorskestudenter och läkarkandidater och folkhälsovetare och sånt. Mm. Och sedan ska man ha en självständig forskningslinje.
Och det har du.
Mm.
Du forskar om vad?
Ja, jag forskar om aborter och preventivmedel och så forskar jag också om myom.
Just det.
Och så är lite obstetrisk forskning också. Så.
Mm.
Alltså forskning på graviditet och barnafödande.
Ja, Helena, du kan mycket om allt. Men idag ska vi prata om missfall.
Yes.
Det är också ett av dina ämnen, kan man ju säga.
Som jag också forskat på.
Som du också forskat på, såklart.
Ja.
Med varför man får ett missfall?
Det finns ju både lätta och svåra svar på den. Men det absolut vanligaste skälet till att man får ett missfall är ju att det har gått någonting snett med det foster som ska bildas. Så att det helt enkelt har gått fel i de första celldelningarna. Så att det här kan aldrig bli en människa. Och det är alltså genetiska skador då på arvsmassan. Så att det har inte blivit som det ska helt enkelt. Och då förstår kroppen det och det blir aldrig en särskilt långt gången graviditet. Många av de här graviditeterna får man missfall mycket tidigt, redan vecka 6, 7, 8 där.
Mm. Hur vanligt är det med missfall i Sverige?
Jag vet inte om det finns några exakta svenska data, därför att alla som får missfall går ju inte till doktorn. Men om man tittar liksom internationellt sett vad vi tror, så slutar ungefär, ja, vissa säger att det är så många som en fjärdedel av alla graviditeter slutar i missfall, men någonstans mellan en femtedel och en sjättedel ungefär.
Mm.
Det sägs att det uppstår väldigt många graviditeter som bara blir så här som biokemiska graviditeter, så att man kan upptäcka dem med så här väldigt känsliga graviditetstest, att de går under så snabbt så att kvinnan hinner aldrig förstå. Hon är liksom en dag sen med mensen och det är that's it liksom så. Eller till och med att mensen kommer liksom tidigare så. Men om man liksom tittar på de graviditeter som kvinnan och noterar och säger att jag har fått ett missfall, då är det kanske en femtedel till en sjättedel av alla graviditeter. Så det är oerhört vanligt.
Ja, för det är en reflektion jag har. Att när man väl kanske börjar prata om det, det är inte så vanligt att man hör om missfall. Mm. Men när man väl börjar prata om det så märker man att det är ganska många i ens närhet som har gått igenom ett missfall.
Absolut.
Utan att man faktiskt visste om det.
Absolut. Och det är ju någonting som vi verkligen strävar efter, att kvinnor mera ska prata om sina missfall så att kvinnor förstår hur vanligt missfall är, och också att det kan vara en del i en process att försöka bli mamma för första eller andra eller tredje gången, vilket det nu är, att man ska veta om hur vanligt det är med missfall.
Mm.
Är det svårare att bli gravid efter att man har fått ett missfall?
Nej. Såvida det inte är så att det är själva, att det är någonting hos kvinnan eller paret som gör att man får missfallet. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt att man liksom får upprepade missfall. Men då kan det vara att man, någon av föräldrarna har en genetisk skada som gör att fostret ärver den här genetiska skadan, fast på ett annat sätt. Om det är någon som känner för att googla på det, så kan man googla på till exempel balanserad translokation, som är ett sånt tillstånd.
Det betyder att föräldrarna inte har någon synlig avvikelse, men att man ändå kan föra det vidare, eller hur?
Mm. Exakt, generna sitter på fel ställen kan man säga. Mm. Och så sedan när man för över dem till fostret så kan det bli så att fostret saknar de generna eller får en dubbel uppsättning eller så. Alltså det blir fel. Mm. Och det är ju en enormt ovanlig orsak till missfall. Men om det inte är något sådant eller att kvinnan har en till exempel vissa sjukdomar som en sjukdom som heter SLE, systemisk lupus erythematos, det är också en sån här ovanlig sjukdom med ett vackert namn, men som också kan ge en ökad risk då för missfall. Men har man ingenting sånt, att det är bara slumpen, då finns det ingen ökad risk nästa gång.
Nej. Mm. Men och varför får kvinnor upprepade missfall utöver det som du nämnde nu? Det finns några ändå lite vanligare orsaker till att man får missfall flera gånger, är det inte så?
Ja, men det är ju bland annat de här liksom reumatiska sjukdomarna framförallt.
Mm. Sköldkörteln?
Nej, det är faktiskt ovanligt att man är så sjuk i sin sköldkörtelsjukdom så att det ger en ökad risk för missfall.
Mm. Och APC-resistens?
Ja, det är ju möjligen då om man är liksom homozygot och att man har två anlag. Mm. Men det är också ovanliga orsaker. Mm. Den allra vanligaste orsaken som står för liksom mer än 80% av alla missfall, det är ju just de här tidiga genetiska skadorna. Liksom. Mm. Jag brukar säga så här när man liksom träffar kvinnor, ofta på gynakuten eller på mottagningen, som har missfall, då att de allra flesta som inte får barn, de blir aldrig gravida.
Nej, just det.
Mm. Så att har man väl blivit gravid, då finns det oerhört goda chanser att man också kommer att bli förälder. Mm. På egen hand, så att säga. Utan de allra flesta som sen behöver hjälp, de blir aldrig gravida. Det blir aldrig ett plus, liksom.
Nej.
Positiva nyheter för de som ändå är oroliga. Mm. Då.
Men när tycker du att man ska påbörja någon utredning för en kvinna som har haft missfall?
Ja, alltså, tycker och tycker. Vi har ju våra nationella guidelines liksom, på det här. Och det är ju då tredje missfallet på raken. Men det gäller ju inte alla kvinnor, utan det gäller ju just där kvinnan är frisk och där det inte finns några skäl att anta att det är någonting annat som ligger bakom. Sen får man ju göra avsteg om det, till exempel uppmanar vi ju äldre kvinnor att söka hjälp tidigare, för man har helt enkelt inte lika lång tid på sig.
Och när är man äldre?
Ja, ja, men över 35 brukar jag i alla fall säga att man kan söka. Mm. Jag tror inte egentligen att det finns någon sån här exakt faktiskt. Eller så finns det och så har jag gjort bort mig nu. Men i alla fall.
Nej, men jag som har fyllt 30 år börjar ändå undra. Ja. När tillhör man
alltså, du är inte äldre.
Men då, hur utreder man då?
Ja, men alltså det man tar, man testar ju då för de vanligaste orsakerna till missfall. Och det är ju just, man testar för de här reumatiska sjukdomarna men gör en ordentlig gynundersökning och tittar så att allting ser normalt ut. Och sedan så tar man ju då och tittar på arvsmassan hos kvinnan och mannen.
Mm. Just det. Finns det någonting...
Spermatest hos mannen förstås också. Mm.
Ja. Finns det någonting som du kan göra i livet? Alltså hur sättet du lever på eller sättet du utövar en sport eller så här, som kan trigga ett missfall som du bör tänka på när du är gravid?
Alltså, jag brukar säga så här att det pratas ju liksom mycket om stress och liksom kost och såna där grejer, men det har försvinnande liten betydelse. Jag brukar säga så här att liksom, det är inte ett problem att kvinnor i flyktinglägren inte blir gravida, utan det är ett problem att kvinnor blir gravida i flyktinglägren. Mm. Trots att de lever under extremt påvra förhållanden, trots att de svälter, trots att de liksom har en extremt stressig situation, så blir man ändå gravid. Så att det här med liksom att tro att man inte blir gravid för att man är mycket på jobbet, det ger inte så mycket för det, utan har man regelbundna menstruationer, har man ägglossningar, då finns det kanske någon annan orsak till att man inte blir gravid. Det är nog inte stressen.
Nej, så. Just det.
Ja, och det lägger också ett väldigt, när man liksom håller på med såna där kommentarer och liksom, som man ofta ser liksom på i olika sociala medier, så kommentarstrådar och gör det här och gör det här och gör det här. Man lägger sånt sjuk stor press på kvinnan att hon ska tro att det är hennes fel att det inte händer. Mm. Ja, det var för att jag tog det där glaset rödvin och det var för att jag sa ja till det där mötet och liksom jag skulle bara ligga på soffan istället och liksom, och jag är så stressad och liksom, jag är ännu mer stressad för att liksom, det är inte oftast det som är bekymret. Det handlar inte om hur mycket quinoa du äter, liksom, med kosten och liksom alltihopa, utan det är andra faktorer som gör att du inte blir gravid.
Mm. Eller får missfall.
Motion, har du någon kommentar om det? Kan man motionera för mycket?
Nej, alltså, det är samma sak där, liksom, att det är, om det var så himla lätt att få missfall, då skulle vi kunna stänga våra abortmottagningar. En graviditet som vill stanna kvar, den gör det oavsett.
Om man har druckit ett par glas vin innan man har tagit gravtestet.
Exakt.
För det är en vanlig fråga också. Mm.
Ja, ja, precis. Alltså, även liksom missbrukare blir ju gravida.
Mm.
Det är tyvärr ett stort problem att de också blir gravida.
Mm. Mm.
Så att det är liksom... Det här med att tro att man själv liksom orsakar missfall genom att göra den minsta lilla saken hit eller dit, det kan man släppa, tycker jag.
Mm. Så det finns ingenting du tycker så här...
Det enda som jag skulle vilja säga, det är så att du ska inte käka de här starka aknemedicinerna om du vill bli gravid. Mm. För att då kan det bli missfall.
Mm.
Eller så blir det inte missfall och så måste du liksom göra abort för att det blir väldigt grava fosterskador. Men i övrigt så är det liksom väldigt få saker som orsakar missfall.
Mm.
Det är i princip de medicinerna som jag använder för att göra abort som orsakar missfall.
Mm. Mm. Okej, okay. Då har vi det inspelat nu.
Ja. Mm.
Jättebra. Du har ett plus på stickan, det går någon eller ett par veckor och sen får du en blödning. Vad ska man göra då? Ska man åka till akuten alltid vid blödning i tidig graviditet? Tycker du det?
Nej, det tycker jag inte. Men det är väldigt svårt egentligen säga vilka som ska åka till gynakuten eller inte. För första ska man självklart alltid åka om man känner att man inte känner sig trygg.
Mm.
Man kanske har gjort ett ultraljud av graviditeten av någon anledning. Det sker oftare och oftare, tycker jag ändå, att kvinnor har gjort ett tidigt ultraljud. Och vet man med sig att graviditeten ligger på rätt ställe, det vill säga att den ligger inne i livmodern, då klarar man ju oftast av missfallet själv.
Mm.
Alltså händer det så händer det.
Mm.
Vi kan ju i vården inte göra någonting alls för att stoppa ett missfall. Vi kan knappt förhindra att människor föder barn för tidigt, liksom.
Mm.
Så ett tidigt missfall liksom där före vecka 12, så finns det ingenting vi kan göra. Mer än att om vi kan konstatera att det är ett missfall, så kan vi ge mediciner för att påskynda det.
Mm.
Och att det inträffar liksom planerat, att kvinnan vet att då kommer jag att blöda, då kommer det att komma ut. Liksom. Mm. Så att det enda vi kan göra när man kommer in till gynakuten är att konstatera att det är ett missfall och sedan erbjuda behandling.
Mm.
Men om man till exempel börjar blöda och få ont i magen i vecka 6 och inte har gjort något ultraljud innan, då vill vi ju gärna att man kommer. Och det är ju för att utesluta att det rör sig om ett utomkvedshavandeskap.
Kan du berätta lite mer liksom fysiologiskt vad det innebär?
Ja, ett utomkvedshavandeskap är ju när graviditeten sitter på fel ställe. Det är oftast att den har fastnat i äggledaren på vägen. Liksom den befruktningen sker i äggledaren nämligen. Många tror ju att befruktningen sker i livmodern, men det är inte så. Utan befruktningen sker i äggledaren, det vill säga i vägen från äggstocken till livmodern. Så finns det liksom ett långt rör som heter äggledaren. Det är ju ganska långt, det är ju någon decimeter i alla fall, eller hur Helena?
Mm, absolut.
Ja. Och där kan graviditeten fastna. Och där finns det ju inga förutsättningar för att det ska liksom kunna bli en bebis. Utan det som händer istället är ju att kvinnan får de här tidiga blödningarna. Och det är därför att äggledaren börjar gå sönder.
Då gör det ont i magen.
Och då gör det ont i magen. Så man får, ofta får man lite ont i magen först och så får man en liten blödning och sen så kan man få pangont i magen och börja blöda mera. Men den stora faran är om man blöder istället ut i magen.
Mm.
Och det är ju ett livshotande tillstånd. Med den vanligaste orsaken till att kvinnor dör under graviditet före vecka 12.
Mm.
Så att får man ont i magen och liksom sparsamma blödningar i tidig graviditet där runt vecka 6 och 7, då vill vi att man kommer till gynakuten. Men vet man att graviditeten sitter på rätt ställe, sitter in i livmodern, någon har tittat på den och sagt att det ser normalt ut, då behöver man inte åka in till gynakuten.
Nej.
Och om man är i den situationen, men man känner ändå osäkerhet och man skulle vilja prata med en läkare, finns det något alternativ då till att åka in fysiskt till en mottagning? Kan man ringa någonstans?
det är ju vårdguiden då.
Ja, precis.
Och där är varierande vem man får prata med.
Man kan boka en tid, en akut tid kanske dagen efter.
Man kan prata med en barnmorska
också. Barnmorskan är duktiga på missfall också.
Har man en barnmorska på mödravården som man kanske redan har pratat med och varit på det här första inskrivningssamtalet till exempel, så kan man ju absolut ringa till henne och få rådgivning om det är på dagtid eller så. Eller så kan man då, om man inte har så jätteont i magen och inte blöder så jättemycket och så, så kan man absolut höra av sig och försöka få en snabb tid till en gynmottagning dagen efter liksom.
Det är otroligt olika också hur kvinnor reagerar på missfall. Jag har en kompis som tyckte det var så märkligt att man inte pratade, liksom berättade för hela världen tidigt i graviditeten att man är gravid. För vad spelar det för roll om man får ett missfall? Då kommer man ju ändå berätta det för alla.
Kalla gör ju inte det dock.
Nej, och det var ju precis det som liksom, och hon var helt oförstående för det. Och sen så blev hon gravid och fick ett missfall. Och hon blev så fruktansvärt ledsen och kunde liksom nästan inte prata om det, och liksom det blev ett väldigt stort trauma för henne. Hon kunde inte föreställa sig det, att det skulle liksom göra så ont att få ett missfall. Nej. Och så finns det ju andra kvinnor, alltså, nu har ju jag ju 4 barn, men jag hade fått mitt 3:e barn och sen, ja, så gick det ju några år då och så blev jag gravid igen och så fick jag ett missfall med min 4:e graviditet och kände bara så här, ja, det är klart att man ska få ett missfall om man har 4 graviditeter och liksom 3 barn.
Ju men då hade graviditet ju du redan 3 barn.
Jag det vet, blir, men jag menar bara att det är så olika. Vet. Man vet liksom inte riktigt hur man ska reagera. Jag tänkte nog kanske att jag skulle bli ledsen medan jag kände att det här var bara naturligt.
Ja, men jag menar liksom, att du vet ju att du har kunnat få barn. Ja.
Fast jag tror inte bara att det handlar om det, utan det är precis som du säger, att man vet inte hur man kommer att reagera förrän det händer. Och jag tycker att det viktiga är också att vi tillåter alla typer av reaktioner.
Ja, absolut.
Så jag har ju kvinnor som liksom får tårar i ögonen och tacksamhet när man säger så här, och så undrar jag så här, vill du träffa en kurator? För då liksom, när man har konstaterat missfallet. Och så säger de så här, ja, jag tror verkligen att jag behöver det. Det här, jag är jätteledsen, jag har inte kunnat sova och liksom så där. Och så andra bara tittar på en helt oförstånd, så bara, nej, så här. Men alla reaktioner måste ju vara okej, för de beror ju också på vad man har med sig i bagaget, vad man har varit med om, också väldigt mycket tror jag kunskap och förväntningar och hur mycket förhoppningar och vad man har för stöd runt omkring sig. Det finns så mycket som inte vi vet om den kvinnan som sitter framför oss. Så jag tycker att det är så självklart liksom att vi ska erbjuda stöd för de som behöver det. Och de som inte behöver det, de tackar ju nej.
Ja, precis. Så att liksom, och de får vi släppa allt,
allt
ut i världen
okay,
igen.
Känner jag. Ja. Och det vi kan erbjuda, det är ju just liksom kunskapen. Att vi berättar för kvinnan, vad tror vi att det här beror på? När ska vi utreda? Varför ska vi inte utreda nu? Hur ser möjligheten ut att det kommer att gå bra nästa gång? Och så vidare. Liksom att vi kan erbjuda henne den här kunskapen som hon ofta inte har. Där den här podden hjälper till att bidra med det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man har fått en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Den här veckan så samarbetar Gynpodden med Plan International, som är en barnrättsorganisation med verksamhet i 75 länder runt om i världen. Och Plan International har ett särskilt fokus på flickor, eftersom flickor är dubbelt diskriminerade, både på grund av sitt kön men också på grund av sin ålder.
Lydia, vet du att varje dag så tvingas 30 000 flickor in i
barnäktenskap.
Det är unga flickor från 12 års ålder som inte längre får gå i skolan och som antagligen blir gravida ganska snart. Och flickor blir ju då gravida och föder barn trots att de fortfarande själva är barn.
Det är så fruktansvärt.
Mm. Flickor som blir gravida i den här åldern är ju också utsatta för livsfara. Och jag vet ju som förlossningsläkare att vara gravid är ju med risk för livet. Här i Sverige har vi ju så otroligt fin vård under graviditet och förlossning att vi fångar ju upp det mesta, nästan allt. Men att vara en ung flicka och bli gravid och föda barn i
många delar av världen,
det är verkligen förenat med livsfara.
Mm.
Bara under den här podden som vi spelar in nu så är det ju över 1000 flickor som blir bortgifta.
Ja, det är så fruktansvärt.
Det är helt man kan inte ta in den siffran.
Nej.
Det här måste få ett stopp, Lydia.
Ja.
Och hur gör vi det?
Ja, det man kan göra är att man kan bli flickafadder och donera olika summor per månad för att kämpa för att ingen flicka ska behöva tvingas att gifta sig fast de inte vill.
Nej. Och för 100 kronor i månaden så kan vi stoppa barnäktenskap.
Ja, på flickafadder.se.
Gå in där. Mm. Och det finns också väldigt fin information om hur man arbetar och hur vi här i Sverige kan bidra för att stoppa den här fruktansvärda utvecklingen för flickor.
Mm. Gå in och bli det. Tack.
Tack så mycket. Det bara kort, hur hjälper vi till med en missfallsbehandling om det behövs?
Ja, missfall liksom att man ska tömma livmodern, för det är ju det går ut på. Det sker ju egentligen på två sätt, och det är exakt samma sätt som vi använder vid abort. Det vill säga antingen så är det kirurgiskt, när vi suger ut innehållet i livmodern med en sug med vakuum. Eller då att vi ger mediciner som egentligen bara påskyndar missfallet. För förr eller senare kommer det ju att komma ut av sig själv i alla fall.
Mm.
Problemet är ofta det här med att det kommer ut av sig själv i alla fall. Att det kan ta väldigt lång tid.
Mm.
Det är så outsägligt konstigt att kroppen inte fattar när det inte kommer att bli ett barn.
Mm.
Att man kan gå omkring liksom i veckor, ibland i månader.
Mm.
Med någonting som aldrig kommer att bli någonting. Det händer ju att kvinnor kommer efter det här rutinultraljudet. Man har känt sig gravida, allting, inte haft en aning om att någonting är konstigt. Och sen så tittar man på ultraljudet där liksom, kvinnan tror att hon har gått halva graviditeten. Är kanske i vecka 19 liksom. Och så tittar man med ultraljudet och så ser man bara en pytteliten grej som troligen gick under i vecka 6 eller 7.
Ja, det är väl märkligt att inte kroppen har gjort
och
någonting.
Och vad hemskt.
Ja, och det är ju, alltså, det är ju en tragedi. Och de kvinnorna är ju ofta väldigt ledsna. De har ju förväntat sig att få se en bild på ett ganska stort sprattlande liksom, i deras ögon barn.
Mm. Kan man märka det? Om man är medveten om det, så här att magen kanske inte har växt som den ska.
Det beror ju på vad man har för kroppskonstitution.
Ja. Tänker om man pratar ut till alla kvinnor som är gravida, hur kan man liksom, för man vill ju inte heller springa kanske på kollar varje månad.
Nej, liksom. Det är ju otroligt ovanligt. Ja. Men det kan fortfarande vara så att man till exempel bara har en liten brunaktig flytning. Mm. Och så kommer den tillbaka och kommer tillbaka och så tycker man så här att brösten spänner inte lika mycket länge och då söker man på grund av oro. Och så gör man ett ultraljud och så ser man att kvinnan kanske säger att jag ska vara i vecka 9 men man ser att kvinnan är bara i vecka 7. Mm. Och då har det ju gått 2 veckor och då erbjuder vi alltid en behandling för att skynda på missfallet och det är just därför att annars kan det alltså ta till vecka 17-18 innan det kommer ut.
Mm. Det här som kallas uteblivet missfall eller missed abortion.
Och det är faktiskt den vanligaste formen av missfall. Mm.
Mm. Det vill säga att barnet har dött eller liksom inte blivit någonting, fostret har inte blivit något, men det missfallet har inte skett.
Exakt, och det har inte kommit ut.
Nej. Nej. Moderkakan växer till så att hormonerna delvis fortsätter produceras så att liksom kroppen lägger
fattar
inte märke
liksom
till.
Inte. Nej. För fostret... kroppen kommunicerar inte med fostret, kroppen kommunicerar med moderkakan. Mm. Så det blir så konstigt att moderkakan kan växa, fortsätta att växa. Mm. Mm. Men i alla fall, och då, det vi erbjuder då, det är antingen då den här behandlingen i form av vakuumaspiration, alltså det vill säga att man suger ut den, eller att man då ger samma tabletter som vid en abort. Och då är det visat nu i studier att man ska också ta den här första tabletten som blockerar graviditetsbevarande hormon. Det ska man också ta vid missfall faktiskt. Det höjer effektiviteten på behandlingen. Men sedan är det så att vi är inte lika duktiga på att få ut allting vid ett missfall som vi är vid en normal graviditet. Så att fler kvinnor behöver helt enkelt också en sån här vakuumaspiration, en kirurgisk behandling efter en medicinsk behandling vid ett missfall jämfört med en abort. Mm. Det är otroligt obegripligt att det ska vara svårare att få ut någonting som inte borde vara där. men så ser det ut idag. Men det är oerhört få som behöver en kirurgisk behandling, mindre än 5%.
Mm. Så de flesta kan ta den här första tabletten och sen 1 till 2 dygn senare så tar man tabletterna som gör att livmodern drar ihop sig och stöter ut. Mm. Och sen blöder man kanske upp till 3 veckor efteråt.
Vi säger ju att det är normalt att blöda upp till 3 veckor efteråt. Mm. Och sedan så hör ju ofta kvinnan av sig och ser då allting okej ut så att man ser att det allra mesta har kommit ut. Och säger vi ofta att då får de gå hem och kanske blöda några veckor till. Men har man blött mer än 6 veckor då rekommenderar vi ju absolut att man ändå gör en skrapning.
För då finns det lite graviditetsrester kvar inne som ändå stökar till.
Ja, som ändå stökar till. Man behöver inte göra det. Nej. För förr eller senare, så det här är ett av mina absoluta favorituttryck, så suger kroppen upp det här som ett blåmärke brukar jag säga. Mm. Så att, men det kan ta lång tid. Det kan ta, så går man småblöder kanske i flera månader och sådär. Det är ingenting som är farligt med det.
Nej. Men när får man om man har ett missfall, när får man oftast sin ägglossning igen?
Ja, när liksom livmodern är tom, då bara säger det pang, så fattar kroppen att nu är det dags att komma igång och producera ägg. Så då får man ofta en ägglossning redan efter 2 veckor. Mm. Och så kommer mensen efter 1 månad.
Efter 1 månad kommer mensen.
Så då kan du i praktiken bli gravid månaden, 1 månad senare? Eller?
Ja, precis. Ja,
2 veckor senare i praktiken.
Ja, precis. Åtminstone graviditeten blir till då. Mm. Vi rekommenderar ju ofta att man har en normal mens emellan. Mm. Men det är ju egentligen mest för att vi är intresserade av att veta när graviditeten blev till. Mm. Så att vi har ett liksom, sista mensdatum. Mm.
Om det skulle börja strula igen med nästa graviditet är det väldigt svårt att veta.
Exakt, då är det väldigt svårt att veta. Mm. Och sen handlar det också om att beräkna när man ska sätta in alla kontroller under graviditeten och sådär. Mm. Så blir man gravid tidigt så slutar det ofta med att man får göra ett ganska tidigt ultraljud och datera graviditeten tidigt.
Men det finns egentligen inga medicinska hinder för att bli gravid på första ägglossningen?
Så det finns ju så här dåliga kvalitetsstudier som visar att det skulle vara en lite ökad risk för missfall. Mm. Rent teoretiskt liksom sådär. Jag vet inte hur betydelsefullt det är i praktiken. Alltså när jag började, då sa man 3 menstruationer och sen gick man ner till 2. Nu säger vi 1, jag vet inte.
Nej. Alltså, kvinnor gör ändå som de vill.
Då säger vi, då säger vi, det går bra att bli gravid om 2 veckor.
Ja. Alltså, kvinnor gör ändå som de vill. Ja. Vill man ha en graviditet, vill man bli gravid så, så blir man det när man vill, oavsett vad vi säger. Ja. Har man ju märkt.
Ja, det har man märkt. Ja. Precis.
Och det går ju oftast väldigt bra. Mm.
Det är i alla fall ingenting som gör att det blir liksom, att det ska bli någon skada på barnet eller på dig om du blir gravid.
Nej, exakt.
Det är som de här reglerna. Man, ja, så länge du blöder ska du inte ha sex och inte använda tampong och inte bada. Och då finns det studier som visar att det bryr sig inte kvinnor om.
Nej.
Och de får inte mer infektioner, de. Och ändå fortsätter vi att säga det här. Jag vet inte, det finns liksom i de här hygienråden finns det väldigt lite solid vetenskaplig evidens för, kan man säga.
Lite gammeldags råd som alltid har sagts.
Ja.
Alltså då, om man, när man till exempel har fött barn eller om man har haft ett missfall eller gjort en abort, så brukar vi säga att man ska använda kondom, man ska inte bada utan bara duscha, och man ska inte använda tampong så länge man blöder färskt, för att det minskar risken för infektion. Men nu säger du att det finns typ inga evidens för det.
Nej. Så är det.
Okej, men alla ni som lyssnar, ni kommer ändå få höra det här väldigt länge till, men ja,
jag brukar inte om det går det, Helena.
Jo, jag brukar säga det.
Också. Jag menar den, Helena. Nu kanske du ska
jag har dragit ner det till 3 dagar nu. men jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det är ju inte farligt att avstå i alla fall.
Nej,
men
så här,
mitt i sommaren liksom, när folk så här, typ, det är 38 grader utomhus, så säger jag så här, du ska inte bada.
Nej, precis. Det är lite kämpigt.
Då är det så här, nej, okej.
Nej, just det.
Andra saker så finns det ju evidens för att man inte ska bada. Till exempel när man är nyopererad och har ett operationssår och sådana saker.
Ja.
Då är det liksom självklart. Men just när det gäller det här, då är det lite knepigare.
Lite knepigare. Ja. Ja. Men jag tycker vi har täckt de stora frågetecknena kring missfall. Mm. Har du några frågor, Lydia?
Jag tycker att vi har gått igenom det mesta. De situationer som jag kan liksom se framför mig som man får mycket frågetecken kring, det är väl om man har upptäckt att man är gravid. Det har kanske gått några veckor och man har kanske druckit alkohol eller att man har gjort någonting som man känner rökt eller så, som man inte ska göra när man är gravid.
Mm.
Att man får en oro för det.
Mm.
Men det känns som att vi har gått igenom att det kroppen inte tycker blir bra, det är liksom det gör en av sig av med då, och om man inte får ett missfall då så kanske inte det påverkar det fostret så negativt.
Alltså, det här är ju så oerhört svårt, för att samtidigt så jag brukar säga så här, att det finns vissa fördelar med planerade graviditeter, och det är ju just att kvinnor då ser till att de inte röker, de ser till att de inte dricker alkohol innan, och då har man inte de här orosmomenten. Och vi vill ju inte att kvinnor ska dricka alkohol under graviditet.
Nej.
Det vill vi verkligen inte. Men samtidigt så krävs det ganska avsevärda mängder alkohol i tidig graviditet för att fostren ska få sådana skador så att man verkligen märker det på barnet när det föds.
Hur mycket är det?
Ja, och det vet man inte. Och det rör sig säkert om också individuella skillnader både hos kvinnan och hos fostret, skulle jag tro.
Mm.
Därför att man kan inte säga en tydlig cut-off.
Nej.
Och det är ju därför som man säger att drick inte när du är gravid.
Nej.
Därför att vi vet inte var nivån ligger. Sen finns det såklart att vissa nivåer kan man säga så här, att det här är definitivt ofarligt. Typ som om du dricker en klunk champagne på din kusins bröllop.
Mm.
Det är definitivt ofarligt.
Mm.
Men att säga så här, att ja, var går gränsen då? Är det 3 glas vin? Är det 4 glas vin i veckan? Är det 1 glas vin om dagen? Då börjar vi närma oss väldigt farliga rekommendationer.
Mm.
Och därför avstår vi hellre från att komma med sådana rekommendationer alls. Utan vi säger så att en graviditet är en kort tid i en kvinnas liv. Och man bör kunna avstå alkohol under den tiden.
Men vi brukar också säga, det är ju inte en ovanlig fråga som man får som gynekolog. Att amen, jag är tidigt gravid, jag drack alkohol innan jag blev gravid. Ja, det var en fylla. Mm. Och då har vi aldrig haft några rekommendationer om man ska göra en abort
aldrig.
På det. Utan
aldrig.
Blir det någonting fel så blir det ju oftast missfall, och annars kommer det gå bra.
Exakt.
Ja. Så det kan ni släppa.
Ja, utan det är ju den här upprepade konsumtionen under lång, hög konsumtionen under lång tid.
Mm.
Det blir inte bra för fostret.
Det vet vi. Mm. Okej, men tack så hemskt mycket, Helena.
Ja, tack.
Vi ses säkert snart. Skulle jag tro.
Okej, tusen tack bästa du.
Tack snälla för att jag fick komma.
Hej då.
podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.